Hör du, den kom i alla fall till slut, den här beslutbetänkandet.
Ja, inte till slut. Den kom till och med snabbare än utlovat. Ja. Den kom så tidigt som den 4 januari, fast det var sagt 31, va?
Ja, så var det. Och inte blev det så himla mycket rabalder om den heller, det kan man inte säga.
Nej.
Jag har inte skrivit så jättemycket om den.
Nej, och det kan ju också bero på att den kom inför 13-dagshelgen och mitt i ledigheter och så.
Ja.
Och det till och med så att man undrar om de tidigare laren, eller först tänkte jag det, har de tidigare lagt det nu för att de ska presentera något jätteobehagligt som de vill ska gå folk förbi?
Ja, eller att den har blivit så urvattnad så att den skulle begravas.
Den liksom. Är ju liksom, ja. Lite urvattnad.
Ja, det kan man väl säga att den är. Det måste man ändå säga. Men, och sen är det väl, känns det väl kanske också som att det inte direkt heller någon, en bibba papper som människor kastar sig över och läser.
Nej, det är ju lite avskräckande. Ja. En landsbygd i, vad heter utredningen? Alltså, vad står det?
En
sammanhållen landsbygd.
För Sveriges landsbygder, en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Otroligt hett.
Inte direkt. Och den är ganska omfattande dessutom. Den är ju i den långa versionen i papper. Det är ändå en klump på liksom 280 sidor.
Mm.
Men vi har läst den.
Ja, det har vi.
Ja. Var det roligt?
Alltså, ja, delvis. Alltså, det är faktiskt, jag kan faktiskt erkänna att det är en liten passion jag har. Jag älskar generellt att läsa statliga utredningar. Aha. Jag tycker på riktigt att det är kul.
En person som gränsar till en perversion.
Ja, men jag tycker att det är roligt faktiskt. Ja. Ja.
Jag tänkte det här med landsbygdspolitik och regionalpolitik och sådär, det är ju ett kapitel för sig verkligen. Men jag tänkte att jag skulle inleda kanske genom att dra lite historiskt.
Hur... Landsbygdspolitik nu och då. Hur har det sett ut?
Ja, jag vet inte hur långt tillbaka man ska gå egentligen för att det ska vara intressant. Men i alla fall så här då, jag kan hoppa lite fram och tillbaka.
Mm.
Men alltså fram till ungefär början av 90-talet så hade Sverige en regionalpolitik som var nationell. Alltså det vill säga att staten, centralmakten, som ju då liksom satt för att upprätthålla den här enhetsstaten och idén om enhetsstaten med välfärd för alla, gjorde då någon typ av strukturanalys och såg att här funkar bra, här funkar mindre bra, här vill vi ha industrier, där vill vi ha råvaruindustrier, här vill vi att det ska bo människor, där vill vi... Och det var ganska sammankopplat med samhällsutveckling och med också med industripolitik. Så att ibland var ju regionalpolitiken liksom, alltså till för att tömma Norrbotten och få alla att flytta till Södertälje därför att Wallenbergs behövde folk på sin Scania-fabrik. Mm. Och ibland så var den till för att flytta Wallenberg-fabriker till Norrbotten. Därför att något kommunalråd i Norrbotten var sur och ville ha någonting där. Så att vad man kan säga var ju att det var liksom statens verktyg egentligen för att administrera den här stora välfärdsstaten på något sätt. Och det där gjorde man på olika sätt. Och många gånger var det ganska misslyckat. Särskilt de här industriutflyttningarna och sånt där. Som ju dras fram i debatten i tid och otid. Som ett bevis på att sån politik kan vi i alla fall inte föra. Och det har ju också varit invändningar som har rest mot den här kommittén liksom, att ja, vi ska i alla fall inte ha den typen av politik där staten bestämmer vad som ska vara var och sådana saker. Och det är det väl ingen som tycker heller. Och det finns liksom ingenting som säger att den politiken, ja, den var inte lyckad då och den kanske inte skulle vara lyckad nu heller egentligen. Men en sån regionalpolitik fanns det i alla fall. Sen gick vi med i EU på 90-talet. Och då, det som hände då var ju att vi förlorade många av de verktyg som vi tidigare hade för att bedriva regionalpolitik. Alltså vi hade egentligen inte, alltså jordbrukspolitiken hamnade i Bryssel. Och det var också de strukturfonder och de pengar som staten tidigare hade förfogat över för att liksom bedriva regionalpolitik. De hamnade ju också då i EU-strukturfonder. Så att i mångt och mycket så slutade man bedriva en nationell regionalpolitik i EU-inträdet. Och mot slutet av 90-talet så var det där så uppenbart. Så då formulerade man egentligen det där. Då gjorde man liksom slag i saken. Och det som hände då, det var att man regionaliserade regionalpolitiken. Vilket kan låta lite konstigt. Men man, istället för att man hade nationell regionalpolitik, så ålade man åt kommuner och regioner att bedriva ett tillväxtarbete som skulle lyfta de där delarna av landet då. Och så höll man på och reste runt, statens företrädare reste runt och skrev så här tillväxtavtal med olika delar av landet som man inte tyckte att det gick så bra för. Och sen har det där rullat på egentligen. Så att egentligen från 90-talet så har vi inte haft en sammanhållen nationell regionalpolitik i Sverige. Utan det vi har haft är en regional tillväxtpolitik.
Och den har inte heller varit så lyckad, kan vi säga.
Nej, och den har ju också haft en massa olyckliga konsekvenser, som det här som vi har pratat om i podden jättemycket också. Alltså det här bizarra faktumet då att alla Sveriges regioner och kommuner konkurrerar med varandra på någon slags nationell marknad. Liksom. Och där man ser framför sig att det finns en kaka, det vill säga det finns ett visst antal bolag och ett visst antal statliga jobb och det finns ett visst antal människor.
Och nu ska vi kriga om vilka som ska få vilka universitet och myndigheter. Och,
ja, och företagsetableringar och sådär. Och så där har det ju sett ut och det har ju varit en direkt konsekvens av den här regionaliserade tillväxtpolitiken. Liksom. Och det finns ju egentligen ingenting i den här nya, i det här slutbetänkandet som bryter den utvecklingen heller eller som förhindrar regionerna och kommunerna för att bedriva den här typen av PR-arbete. Det kommer de ju säkert fortsätta med, även om det kanske är tröstlöst. Men det finns väl ingenting som tyder på det. Liksom. Men så där har det ju sett ut egentligen. Och det här slutbetänkandet då från Landsbygdskommittén är ju egentligen det första försöket på kanske 20-25 år att försöka ändå göra sig från statens sida en slags samlad bild och leverera då någon slags paket av samlade lösningar för att räta upp den här ojämna utvecklingen och de eventuella orättvisor som finns. Liksom. Nu ska inte jag föregå våra diskussioner, men en sak som jag känner väldigt starkt är ju att det finns ju ingenting i det här slutbetänkandet som riktar in sig på själva orsaken till obalansen. Utan det är ju egentligen saker som kompenserar för det.
Mm. Ja. Det är väldigt mycket punktinsatser. Sen har vi ju redan sagt att vi tycker båda två att den är urvattnad. Men det är också en alltså, så det är nästan en förutsättning om den ska få brett parlamentariskt stöd. Att den här lite urvattnad, att de kontroversiella förslagen inte finns, för de skulle ändå inte ha gått igenom. Och då kan vi passa på att säga då att den här utredningskommittén består av representanter då från alla riksdagspartier. Och man säger nu då att alla dessa 8 är överens om skrivningarna i den här utredningen, och då säger det sig självt att för att de här ska ha kommit överens så måste det ha pågått en väldigt mycket kompromissande i sakfrågor. Ändå så är det ju så att i slutet av utredningen så har ju då alla allianspartier och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skrivit några tilläggsord som åtminstone jag uppfattar som att man friskriver sig inför sina egna. Och att jag tror ju att även om den här kommittén är överens så är inte förslagen i sig förankrade i varje parti.
Nej, det är nog absolut.
Vi har 75 förslag här. Hur många av dem som faktiskt kommer att baxas genom riksdagen är ju högst osäkert, kan vi säga.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och det är i sig ganska dystert, därför att jag tror ju också att om det ska hända någonting, om det liksom ska bli någon impact av det här överhuvudtaget, så tror jag inte att man kan liksom behandla den här, liksom det här slutbetänkandet heller som någon typ av smörgåsbord, utan de måste nog liksom egentligen hela paketet, hela batteriet av förslag genomföras. För att annars så blir det liksom bara små marginella punktinsatser med liksom inte särskilt stora konsekvenser, varken positiva eller negativa, skulle jag säga. Mm. Så att, ja.
Ja, nej, men det kan du ha rätt i. Men det ska ju också ut på remiss. Jag menar, det är inte bara det att det ska tas genom riksdagen, utan det är en lång rad remissinstanser som ska tycka till. Och det kan nog komma diverse invändningar även i den processen.
Ja, ja.
Kan
ja,
vi
visst.
Förvänta oss. Ja, men ska vi hugga in på vi hugga in på de här då? Alltså utredningen innehåller de säger att det är 75 förslag som går att lista. Mm. Men om man går igenom de här 75 så kokar det ner till vad kan det vara, 25-30 konkreta förslag, och resten är bara små detaljer som hör ihop med varann. Mm. Så vi kommer inte att rabbla 75 förslag nu för er om ni blir oroliga. Nej. Utan vi kommer att gå på huvuddelarna,
ja.
Kan vi säga.
Ja, det är ju lite bluffigt det här med 75 förslag. Mm. För att det är ju verkligen inte det. Liksom. Det är, så att, ja. Men vi tar dem, vi kör på med allihop. Bara, eller allihop.
Nej,
men ett urval.
De så att säga konkreta förslagen hopkokade från 7 punkter till 1.
Ja. Ja. Typ vi säger vilket nummer de har också, så att folk kan, om man vill då, så kan man liksom surfa in på statens offentliga utredningar.se eller SOU.se.
Ja. SOU 17:01 är det här, va?
Ja, det kanske är det.
Ja, det är första statliga utredningen för 2017.
Just det, så blir det.
Ja.
Mm, precis. Och då kan man sitta och hänga med där.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Första delen, man kan ju säga att den är indelad i ämnesområden. Mm. Och de första 12 punkterna handlar då om näringsliv och företagande, kan vi säga.
Mm.
Olika typer av bidrag och... förstärkningar, vad vi nu ska kalla det. Vi hoppar direkt till punkt 4.
Mm. Då ska vi se.
Har du en framför dig?
Det är så otroligt. Det är så torrt.
Det är jättetort. Mm. Men det är då att Vinnova ges i uppdrag att ta fram arbetssätt för att skapa förutsättningar för innovationer för företag i landsbygderna. Genom att bland annat vidareutveckla sitt arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och forskare som är närvarande i landsbygderna. Och särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi. Alltså det låter helt fruktansvärt när man läser det här högt.
Mm. Men så är det ju med. Men du gillar ju det.
Men hur sammanfattar vi det här? Alltså man ska särskilt stödja helt enkelt innovationslösningar som bidrar till en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi. Det är alltså en klimat- och miljö.
Ja, och det är väl tacknämligt. Och det pratas det ju ofta om också som liksom en... När man ska från politiskt håll argumentera för att vi behöver en landsbygd, så är det ju för att landsbygden också har en väldigt stark roll att fylla i den här då omställningen till en biobaserad liksom, bilflotta eller uppvärmningar eller överhuvudtaget liksom, den ekologiska omställningen. Så är det ju, faktiskt på landsbygden som både råvarorna och maten finns.
Mm.
Så att,
Vi kan också säga att även i punkt 3 här innan så handlar det om att främja fossilfri och biobaserad samhällsekonomi. Mm. Så att det finns med i flera punkter här.
Mm.
Vad de också tryckte på när de presenterade den här utredningen, som jag tycker är viktigt, det är ju det här att staden behöver landsbygden.
Mm.
För en hållbar utveckling. Så det här handlar inte bara om att rädda landsbygden, utan det här handlar om att
rädda staden.
Ja, nej, men alltså att skapa förutsättningar för Sverige.
Ja.
Och ja, då behöver vi landsbygden.
Ja, precis. Vi hoppar till, för sen är det flera punkter i samma linje, men sen kan vi hoppa till punkt 7. Och där står det att offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd. Det här hade jag hoppats att det skulle finnas mer av. Därför det är ju i mångt och mycket så att Sverige styrs genom offentliga upphandlingar. Och genom att skapa premisser i offentlig upphandling så kan man på ett ganska aktivt sätt liksom också styra politiken. Och det här har ju varit en diskussion runt om i landet ganska länge. Hur man ska då, därför att den offentliga upphandlingen styrs också av ett regelverk som styrs från EU. Och,
precis. Mm.
Och där finns det då, vi får ju inte sätta upp handelshinder för andra europeiska företag på den öppna marknaden i Europa. Och därför så är det här väldigt känsligt. Många kommuner vill experimentera med att ha premisser för lokal upphandling som till exempel gör det lätt för lokala producenter att komma in och sälja mat till exempel till skolor, äldreboenden, sjukhus etc. Och det här har ju visat sig vara ganska svårt. Och eftersom det här ändå är en så pass viktig grej för alltså landsbygdsutveckling, så hade jag kanske hoppats på att det skulle finnas mer av det.
Men samtidigt är det ju så, är inte det här en punkt som faktiskt skulle kunna falla på grund av EU-regler? Att det kan bli svårt att införa. Det borde jag ha kollat upp.
Därom tvistar det lärde skulle jag säga. Därför finns det verkligen så här. Det finns de som säger att Sverige försöker bara vara bäst i klassen. Och vi behöver inte alls leva upp till. Alltså vi tolkar reglerna mycket hårdare än vad vi behöver göra. Vi kan i själva verket kringgå dem mycket mer. Det gör man i Finland till exempel. Och då kan man styra den lokala upphandlingen på ett annat sätt. Här hade väl jag kanske önskat mig att den här kommittén var lite vassare. Liksom. Men nu finns det i alla fall det här kravet då på svenska miljökrav och regler för djurskydd. Och det skulle väl då möjligtvis, om man liksom drar det till sin spets, kunna diskvalificera uppköp av dansk fläskfilé liksom, till svenska sjukhus. Men det skulle ju säkert också bli bråk om det.
Ja. Liksom. Sen finns det ju också skrivningar i utredningen som går ut på att helt enkelt se till att vi har en bra egen livsmedelsförsörjning i Sverige, eftersom vi har tappat väldigt mycket av den. Och det ingår ju också i det här, eftersom livsmedel framförallt produceras på landsbygden.
Mm.
Så handlar det ju inte bara om att hålla landsbygdsföretag vid liv, utan det handlar om att faktiskt öka vår inhemska livsmedelsförsörjning, inte minst ifall det skulle uppstå en krigssituation eller annan liksom kris.
Ja.
Så att det har man ju också tänkt på i utredningen, att det handlar om, ska vi säga, lägga till här.
Mm. Sen kommer en av de stora grejer, det som det liksom pratades, ja, i den mån det pratades om den här, liksom det här betänkandet när det kom, så var det väl
de 23 särskilt utsatta kommunerna,
ja.
Eller kommuner med störst utmaningar.
Ja, och som då ska liksom vara, vad är det, stödområde A kallar de det, eller? Är det något annat stödområde A? Paketet ska komplettera befintliga
insatser. Nej, stödområde A är väl någonting som redan finns.
Okej, så det här ska komplettera det.
Och de här städerna har man då valt utifrån vilka som kommuner som ingår i andra stödområden.
Mm.
Det är 23 kommuner. Där har det ju också framhållits viss missnöje om vilka kommuner man har valt ut.
Ja, såklart.
Det är ju då flera Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands kommuner framför allt, även några i Dalarna.
Ja, den sydligaste belägna är väl Torsby i Värmland.
Ja,
annars
men om vi pratar Norrland så är ju Älvdalen och Sälen, Malung är med. här. Nej, men det är inte heller Norrland.
Nej, men det är de enda. Det är de enda
som Härjedalens kommun.
Ja, men Älvdalen, Malung, Sälen, Vansbro, Torsby är de enda som inte är norrländska. Annars ligger alla andra i Norrlands inland, kan man säga. De ligger ju som ett liksom stråk genom Norrlands inland.
Och förutom att man har hoppat över då Åre, Östersund, Kiruna, finns ju inte med. Inte heller en enda västernorrländsk kommun finns med.
Nej.
Ånge, Kramfors.
De ligger för den här kusten.
Och, ja, förmodligen. Mm. Men de här 23 kommunerna.
Ja.
Vad är det de ska få? Vilka särskilda åtgärder ska riktas till de här 23 kommunerna?
Ja, här är ju också lite lurigt apropå det här med 75 punkter. Därför att de här insatserna är ju sen utportionerade lite liksom sådär på olika ställen i den här. Men det man kan säga är väl att det ska bli en 100% utbyggd digital infrastruktur, ökad tillgång till högre utbildning, omlokalisering av statliga jobb samt innovations- och exportfrämjande insatser. Vad man kan säga generellt är väl att de här utpekade kommunerna kommer att vara prioriterade när det gäller alla de allmänna förslagen i utredningen. Och sen så är det då vissa riktade insatser till just de här.
Mm.
Så kan man väl säga.
Det har vi varit lite inne på också. Alltså att man kommer att kopiera en del saker från Norge. Så som sänkta arbetsgivaravgifter för företag i de här kommunerna. Och avskrivning av studieskulder för då utbildade människor som bosätter sig och har anställning på minst 50%, tror jag, i någon av de här kommunerna.
Ja. Vad tror du om det då?
Ja, alltså det sägs ju att det här funkar bra i Norge.
Mm.
Och gör det så tycker jag absolut att det är någonting att testa. Och när det gäller sänkta arbetsgivaravgifter så tycker jag att det tycker jag att man kan sänka lite på andra ställen också. Men ja, så det tycker jag är bra. Det här med avskrivning av studieskulder, det är lite mer så här om det inte utifrån den kultur vi har i Sverige idag och hur det ser ut skulle kunna bli någon slags utnyttjande i stil med så här stafettläkare som redan har alltså
fast
förstår
det
du
går
att
väl
man
ändå
skulle
att
kunna skriva sig på en liten ort i några år, ta en 50% tjänst, stafetta resten, men det som talar emot det är ju att för en stafettläkare tjänar så pass mycket pengar så de skulle ändå kunna jobba av sitt studiemedel
i alla fall
snabbt ändå.
Men om vi förutsätter att det inte fuskas mer utan att vi tänker att det här faktiskt funkar och att vi tar då familjen Bjelkeborn eller något sånt där, läkarfamiljer brukar inte ha sådana här fåniga påhittade namn från PRV, men vi tar familjen.
Men sen tror jag vi är lite fixerade vid läkare, det skulle kunna vara en lärare och en sjuksköterska.
Men vi tänker en familj då som består av en pedagog och en läkare eller en sjuksköterska för den delen då. Och så väljer de att flytta till låt oss säga Arjeplogs kommun. Och då kommer ju de göra det när de precis har gått ut sina utbildningar och de ska börja betala av sina studielån. Och det är också formativa år för en familj och de kanske får barn och barnen rotar sig i Arjeplog. Och jag bara målar upp ett slags drömscenario här. Och där det faktiskt då slutar med att familjen Bjelkeborn bosätter sig i Arjeplog. Och det gör också sex andra familjer, gör också det. Familjen Ilkemyr och
vilka härliga namn du hittar på. Ja, absolut.
Och sen så helt plötsligt så finns det då ett slags kluster av inflyttade akademikerfamiljer i Arjeplog som går in på ICA och säger att de vill ha pinjenötter och som startar ett lokalt föräldrakooperativ med en ny pedagogisk inriktning och inte fan vet jag, men det kan leda till bra saker. Och sen genom den här trickle-down-effekten så sipprar det här ner till de vanliga nu skämtar jag. Men jag kände vart det var på väg.
Ja, du vill ha de här pinjenötterna. Nej, men det som är ofarligt med det här förslaget just när det gäller studieskulderna, det är också det att om ingen nappar så kostar det heller ingenting.
Nej, precis.
Och är det någon som nappar så är ju det bra, även om det bara skulle vara under några år kanske. Mm. Så kan det vara bra att generera någonting bra för den platsen.
Ja.
Så att på det sättet är det ju ett ganska harmlöst förslag. Och vi ska också säga att det inte är hela studiemedel som skrivs av.
Nej.
Utan det är en viss procent per år under 5 år.
Mm.
Så det är inte som att de blir skuldfria.
Nej.
För att de nappar på det här.
Ja.
Varför det också är, tycker jag då, tveksamt om så många kommer att tycka att det är en tillräckligt bra deal.
Ja, precis. Men den kanske går att vässa också om man inleder det. Om man känner att det inte ger önskad effekt så får man väl kanske liksom bättra på incitamenten lite. När det gäller arbetsgivaravgifter då, så Vänsterpartiet kan man ju säga, deras invändning som ligger i liksom
slutet av
i appendixet där, det är ju mot införandet av liksom diversifierade arbetsgivaravgifter. De vill inte ha det. Jag kan konstatera att i Norge, där det där funkar ganska bra, så har de ju en mycket enklare princip för liksom de här diversifierade arbetsgivaravgifterna. Det är helt enkelt olika zoner där man ser då att Oslo är en stark marknad. De som är nära Oslo har en fördel av att vara nära Oslo. Och de som är långt ifrån Oslo eller långt ifrån marknaden, de har en nackdel av att vara långt ifrån. Och då har man sänkt arbetsgivaravgifterna i steg ju längre bort från marknaden man kommer.
Mm.
Och den typen av enkla sätt att liksom diversifiera arbetsgivaravgifterna på tycker jag är bättre.
Försöka göra det rättvist.
Ja. Och det är klart att det gynnar ju då, alltså sen finns det ju jättestarka företag inom olja och gas i Nordnorge som gynnas jättemycket av det här och som inte skulle kunna vara i Oslo, för det är inte där oljan och gasen finns.
Du menar,
finns.
Ja, det hade jag inte ens tänkt
så att,
på.
Så att det är klart att vissa kommer ju då gynnas i onödan av en sån diversifiering, givetvis då. Fast på det stora hela så kanske det ändå är bra.
Fast inga gruvbolag i Kiruna, för de omfattas inte. Det vi kan tillägga här gällande de 23 kommunerna och det här paketet är ju att det står också en skrivning om att om det här faller väl ut så kan det utvidgas till fler kommuner. Så Kramfors ska kanske inte deppa ihop över att de inte är med i första vändan.
Sen har ju det faktiskt redan gjorts försök med sänkt arbetsgivaravgift för vissa grupper, och det har också gjorts försök tidigare i Norrlands inland, och det har inte gett effekt, så att det är ju lite dystert, det är lite smolk i bägaren, men ja, alltså jag är ju helt beredd att tycka att det här är okej liksom.
Mm. Ja, men det du säger nu säger ju också att det går ju inte heller att bara jämföra Norge och Sverige rakt av.
Nej,
och det handlar ju om att vi ändå har byggt upp en helt annan landsbygdskultur och glesbygdskultur under alldeles för många år för att samma saker som funkar där bara ska gå rakt hit.
Och på något sätt så tycker jag att alltså, så här, den analys de har gjort i Norge tycker jag är rätt sund ändå. Liksom, eller den är mera rak. I Sverige så är det ju liksom ett så här, idogt förnekande av att vi har olika förutsättningar i olika delar av landet. Och det finns också så här en väldigt, väldigt stark... Det här är ju intressant, för det här är ju egentligen första gången som man vad mig vet det lite, i alla fall på väldigt länge, som man föreslår att det ska finnas ett regelverk i en del av landet som inte ska finnas någon annanstans. För att annars är vi ju i svensk... Alltså de parlamentariska krafterna i Sverige är ju väldigt noga med att vi är en enhetsstat och att samma regler och lagar ska gälla precis överallt oavsett hur det ser ut. Liksom.
Mm. Ja, ska vi gå vidare?
Absolut.
Mm. Då kommer vi in på nästa område.
Mm.
Och det är ju egentligen ganska... Alltså, jag vet inte om det finns här jättemycket att säga. Det handlar om digital kommunikation och transportinfrastruktur.
Mm.
Alltså bredband och järnväg och väg. Ja.
Och där har vi då punkt 13 som säger att Alla i hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 megabit per sekund senast 2025.
Mm.
Och det finns det då en bred enighet om. Det som jag har emot det, det är att överhuvudtaget är med i den här, i det här slutbetänkandet.
Ja, och det känner jag nästan också.
Är det för verkligen att det är en landsbygdsfråga?
Liksom? Det är en självklar fråga. Det har liksom, den har stötts och blötts. Och det kom ju faktiskt löften om det här redan i höstas. Mm. Innan utredningen. Ja. Och det är, som har sagts, jämfört så många gånger, liksom en infrastrukturfråga i nivå med liksom el.
Ja, och varför ska det vara
tillgång till el överallt.
Och nu utmålar man det lite grann som en allmosa till landsbygden, och det känns rätt sunkigt.
Precis, men den är väl en sån där punkt som vi kan säga helt säkert att den faktiskt kommer att bli av. I varje fall beslutsmässigt, sen om det genomförs praktiskt. Nej. Innan. Men ingen kommer att opponera sig mot det beslutet i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Förhoppningsvis inte.
Ja, sen är det jättemånga punkter som bara handlar om olika detaljer, hur det här ska gå till och hur det ska upprätthållas och så vidare.
Ja.
Och framåt efter 2025, hur man ska säkerställa säkerheten i uppkopplingen och sådär.
Ja, och som egentligen inte är enskilda förslag. Så att det
nej, precis.
Försvinner de ganska många ihop. Punkter liksom. Vad hade vi markerat här? 24.24. Länsstyrelserna ges i uppdrag att redovisa landsbygdens behov av underhåll och investeringar i transportsystemet i planeringsunderlaget till länsplanerna för regional transportinfrastruktur.
Och den hänger ihop då med punkt 25. Att Trafikverket ges i uppdrag att ange specifika objekt eller andra åtgärder i landsbygderna som ska prioriteras i transportplaneringen på regional nivå.
Mm.
Det är ju så här ganska luddiga grejer som handlar om underhåll av järnväg och vägar.
Mm. Ja, det är inte mycket att säga om det egentligen.
Nej, och det är också sånt här som känns... Alltså, jag hade ju velat se staten anslår så här många miljarder för att bygga ny räls. Ja. Nej, men, så här, men det här är ju verkligen ingenting.
Nej, och det är också så här, jag kan tipsa om att om man går in på SVT Västerbottens hemsida så är de väldigt pigga på att göra journalistik av landsbygdspolitik. Och där ju räknar de ut saker var och varannan dag. Och de är särskilt pigga på att jämföra med Norge.
Mm.
Och en sak som de hade jämfört är ju liksom hur stora summor, om man räknar ihop de insatser som görs i det här slutbetänkandet, hur stora summor blir det? Och sen så hade de ställt det mot de summor som man årligen lägger i Norge på landsbygdspolitiken. Och jag kan ju säga att det var ju ganska blygsamt. Mm.
Men det är väl hela den här utredningen generellt att den är inte så kostig, det är inga kostsamma förslag överhuvudtaget. Nej. Men det är också för att man om möjligt ska kunna få igenom så många punkter som möjligt. Mm. För det är ju lättare att få igenom förslag som inte kostar massa pengar ur statskassan.
Det är också det här, regeringen anslår 300 miljoner kronor årligen till Post- och telestyrelsen för att myndigheten då ska kunna fullborda bredbandsutbyggnaden. Jag vet inte om det räcker fram till 2025. Jag har en känsla av att det blir kort om cash. Så nu kommer ju inte alla pengar från svenska staten till bredbandsutbyggnaden, utan det är ju EU-pengar och sådär också. Men jag tycker kanske... Jag vet inte.
Fast det är väl tre pengar utöver de som redan är.
Är det det?
Är det inte det?
Ja, jag vet.
Jag tror det. Men, jag
hoppas det.
Ja.
Sen är det ju en rolig punkt här.
Ja.
Punkt 27. Regeringen tar initiativ till en översyn av reseavdraget. Utgångspunkten bör vara att avdraget ska vara avståndsbaserat. Vilket det ju inte är nu. Och den här punkt 27 av alla dessa 75 punkter, det var den punkt som Dagens Nyheter valde att lyfta fram den dagen det här slutbetänkandet presenterades.
Ja, med rubriken att Stockholm får betala för...
Stockholm får betala dubbelt.
Ja,
jag vet, vilket inte riktigt fanns täckning för i texten. Men det intressanta var att om man gör ändringar i det här reseavdraget så innebär det att människor som pendlar in från Lidingö eller Danderyd och sitter i timslånga köer varje dag och därmed lägger en viss tid i bilen har rätt att göra ett avdrag på vad är det nu, 11-12 000 årligen eller något sånt där, ett skatteavdrag på 11-12 000 årligen. Därför att de lägger så mycket tid i bilköer i Stockholms innerstad. Och det är också då bilburna män i Stockholm med omnejd som är de som använder det här resavdraget mest.
Och det är de som kommer att drabbas om det nu blir avståndsbaserat istället.
Ja.
Och det kommer att gynna folk på landsbygden och framför allt glesbygden i Norrland.
Ja.
Där avstånden är extremt stora.
Tycker du som liberal ledarskribent att det är hemma? Blir du upprörd över detta?
Nej, jag blir inte upprörd över detta, och det är av flera skäl. Det är också faktiskt en klimatfråga.
Mm.
Och det handlar också om att de här människorna på Lidingö i mycket högre utsträckning har tillgång till kollektivtrafik och kan ta sig till jobbet utan att sitta i bilen de här timmarna och bilda köer och skit.
Men
medan människorna i glesbygden inte har den möjligheten.
Men är det inte intressant då att Sveriges största dagstidning väljer den vinkeln?
Jo, men då ska vi också komma ihåg att DN är ju, även om det är Sveriges största dagstidning som läses i hela landet, en Stockholmstidning.
Ja, fast de har ju en Stockholmsbilaga där de skulle kunna köra på en sån vinkel. Men det här var ju själva nyhetsartikeln på...
Ja, men det är en Stockholmstidning med en Stockholmsperspektiv och en Stockholmsvinkel. Det är ju självklart orimligt att lyfta fram det som den stora nyheten med den här utredningen. Det är ju också, tycker jag, beklagligt... Därför att, det här har vi också pratat jättemycket om, att hur riksmedier bevakar Norrland och berättar om Norrland påverkar ju jättemycket synen på Norrland. Och inte bara det, den bidrar ju till att skapa en världsbild för människor. Medierna skapar vår världsbild. Och om det enda man får läsa om landsbygdsutredningen i DN är att stockholmare får betala
dubbelt
för lantisarnas bilavdrag...
Mm.
Så får man en väldigt skev bild av hela den här utredningen av landsbygden och allting. Själv, det är så att nej, jag var lika upprörd som du över den här vinklingen.
Mm. Och för övrigt så har ju också, nu föregår vi en punkt som kommer längre fram, men en av de stora punkterna som också lyftes fram i den artikeln och som lyftes fram, eller egentligen kanske den enda punkt som lyftes fram ur den här utredningen, är ju den här då utlovade utflyttningen av 10 000 statliga jobb från storstadsområdena ut på landsbygden. Vilket ju då också har orsakat protester, och framförallt från Stockholmsmoderaterna. Och som ju då å ena sidan säger att det här är totalt meningslöst, det här kommer inte rädda landsbygden. Men å andra sidan säger det här kommer hämma tillväxten i Stockholm.
Det är ju helt vansinnigt, eftersom om jag har förstått det rätt så har ju inflyttningen till Stockholm börjat tagga av, eller vad säger man, den har börjat minska.
Ja.
Alltså folk flyttar inte lika många på lika kort tid längre till Stockholm, och det beror ju på att den är liksom överbefolkad. Det går inte, det finns inga bostäder, det är redan för trångt.
Ja.
Så att jag tror Stockholm skulle må bra av lite luft. Sen vill jag också påpeka att det här handlar inte heller om 10 000 jobb som ska flyttas från Stockholm, utan det är 10 000 nya jobb på landsbygden, vilket också betyder att det kommer att skapas nya jobb i till exempel en ny myndighet man tänker skapa. Ja. Som inte då flyttas från Stockholm, utan som är helt nya jobb på landsbygden.
Nej, men alla ser ju framför sig hur man liksom tar en myndighet eller ett statligt verk, och att man flyttar ut den, och de stackars människorna som jobbar där är tvungna att säga upp sig eller byta jobb eller kanske flytta till Arjeplog. Och det skulle ju vara helt fruktansvärt för dem.
Men det anses så mycket mer upprörande också än om man lägger ner någonting i Arjeplog och de som bor där tvingas flytta till Stockholm. Det tycker man är normalt och accepterat på ett annat sätt.
Nästan som en gåva från skyn.
Ja.
Så är det ju jättemycket, verkligen. Sen är det ju ett problem, om vi ska fortsätta föregripa just den där punkten, så finns det ju ett problem med hela den idén om att flytta ut 10 000 jobb. Och det är ju att om man gör det för snabbt, om man säger liksom så här, till exempel till alltså om man tar ett befintligt, en befintlig myndighet eller en befintlig statlig verksamhet och ska flytta ut den, så är det ju så att då finns antagligen inte kompetensen på plats på den, på, alltså om vi ska flytta den typen av jobb till platser där de verkligen behövs, så kommer inte den platsen ha den kompetensförsörjning som behövs för att de där jobben ska kunna hamna där, vilket riskerar då att de där jobben hamnar någonstans där de kanske egentligen inte behövs. Alltså de behöver flyttas till...
Ja, men alltså sannolikheten är större kanske att det hamnar i Sundsvall än Sollefteå.
Exakt.
Det här ska ske då inom 5-7 år.
Och vad man behöver göra i alla fall är att man istället då säger till Arjeplog så här, om 7 år så kommer den här myndigheten att flytta till er. Då kommer de behöva lokaler och ni kommer behöva ha kompetens inom de här områdena. Så att se till att liksom antingen utbilda människor ni har inom kommunen eller rekrytera de typerna av människorna. Och nu har ni 7 år på er, därför att då smäller det. Då kan en sån här grej funka och då kan den också bli liksom effektfull, liksom, tror jag.
Mm. Ska vi gå tillbaka till listan?
Ja.
Nästa område, kompetensförsörjning. Det krokar ju i det här då.
Du, får jag bara en grej till här som vi höll på och hoppade över, som jag tycker är rolig.
Okay.
Det var bara det här, punkt 29. Regeringen underlättar så att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten i landsbygderna. Det tycker jag är toppen. Men det här, jag tycker också att det är så här, det är lite verklighetsfrånvänt, därför att det är så mycket idag som är modernt, eller liksom så här, den mest moderna näringsgrenen just nu är ju delningsekonomi. Mm. Men det är så otroligt svårt att genomföra liksom koncept för delningsekonomi på landsbygden.
Mm.
Så att jag tyckte bara att det var lite roligt att det var med där.
Ja,
strunt samma. Kompetensförsörjning.
Ja, kompetensförsörjning som då hänger ihop med det här med utflyttande av myndigheter.
Ja.
Ja, men alltså det gör det ju. Då har man ett förslag. Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. Och punkt 33. Att regeringen ska säkerställa att det finns utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i FA-regioner utan högskola och universitet och med få lärcentra, samt i kommuner som berörs av kommitténs näringslivspaket, alltså de här 23 kommunerna.
Mm.
Jag var lite skeptisk till det här först, men...
Ja, varför var det?
Nej, alltså helt enkelt för att jag vet inte riktigt vad jag har sett framför mig. Men jag tänker bara, kostar inte det här onödigt mycket pengar? Därför att tillgång till högre utbildning har man ju per se om man har bredband och en dator.
Mm.
Framför allt så finns det stor potential att utveckla ett distansutbildningssystem den vägen. Så att man borde kunna sitta vart som helst i hela landet och ta del av vilken utbildning som helst.
Ja.
Och då förstår jag inte varför man ska skapa de här centrarna. Men du hade argument för det.
Ja, precis. För att jag har, alltså dels så bor jag i en kommun som har ett sånt här centrum. Men sen har jag också varit på flera andra sådana runt om i landet när jag åkt runt. Och det finns ju en poäng med att liksom samla det ändå fysiskt i ett hus. Därför då kan det vara liksom 6 personer som pluggar på Socialhögskolan i Umeå. Om det nu finns en sån i Umeå, jag vet inte. Men säg att 6 personer pluggar på Socialhögskolan på distans i alla fall. Och då kan de göra det tillsammans. Och då kan man ha en lokal handledare som hjälper dem med studier. Och det finns lokaler. Och man får kurskamrater. Så att det blir lite mer som att gå på högskola och universitet, och det blir också en social grej och man får liksom den draghjälpen. Mm. Och det finns en fysisk plats att gå till. Och
det jag som är sån ensamvarg som tycker att, ja, som inte ser liksom poängen med det här sociala. Nej. Eller att ha klasskamrater.
Jag är ju likadan. Jag skulle ju säkerligen också sitta hemma och göra det. Men för väldigt många så är det helt otänkbart, på samma sätt som det är otänkbart för de allra flesta att vara frilans.
Ja, jag gör ett litet instick här med en lyssnarreaktion. Att bero på, som vi har pratat om, att även om det finns bredband så har det inte exploderat av folk som sitter och jobbar på landsbygden. Nej, hemma med bredband. Och någon som sa, nej men det är för att folk vill ha arbetskamrater.
Ja.
Folk vill inte sitta hemma och jobba.
Och jag tror att det är samma här.
Och jag tror att det är helt enkelt för att det är så främmande för mig, den här önskan om arbetskamrater.
Ja, om du då tänker dig en person som ska plugga till polis eller gå socialhögskolan eller utbilda sig till liksom något, vad som helst. Och att alternativet är stanna, plugga hemma och ha den självdisciplinen och inte ha liksom någon att diskutera med.
Fast alltså, det kan man ju ha. Du kan ju diskutera, du kan ju ha liksom konferenschattar, du kan ha möten,
ja,
du kan ha liksom uppkoppling.
Ja,
på...
Fast jag tror inte det funkar så. Det funkar inte så. Det är liksom... Nej, jag tror inte det. Dessutom så måste du, ibland så ska du ha skrivningar och då kanske du liksom måste göra det på en fysisk plats där det syns att du inte fuskar och du ska liksom genomföra.
Absolut.
Alltså, så att,
ja.
Alltså det finns en massa sådana saker. Och du, alltså ska du sköta en distansutbildning helt själv, då förutsätter det en väldigt massa resande och en väldigt massa självdisciplin som folk inte har. Och då blir alternativet att de lämnar sin kommun till den där platsen där lärosätet finns.
Och så kommer de inte tillbaka,
ja,
sen.
Så att det här
jättebra,
är ett väldigt, ja.
Jättebra, du har övertygat mig. Det är, ja. Vi säger att det är ett bra förslag. Tillgänglig utbildning i hela landet.
Mm.
Man ska inte behöva flytta till storstan för att gå på universitetet.
Nej, precis. Och sen så
om
finns
man ska
det...
få handledning och hjälp. Och,
ja. Mm. Och så finns det massa punkter på det temat. Liksom. Och sen så slutar det där paketet där med utbildning. Sluta med punkt 39 som handlar om avskrivning för studiemedel som vi redan har pratat om. Sen kommer samhällsplanering och bostadsbyggande.
POS favoritämne.
Haha, är det det? Ja,
ja men alltså du är väldigt intresserad av det. Samhällsplanering och du gillar kulturgeografer. Och,
ja, du... det är sant. Ja. Mm. Nu ska vi se vad det står där. Boverket ges i uppdrag att utarbeta vägledning för hur landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter ska kunna redovisas inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen. Jag tror att det behövs enorma insatser överlag runt om i de kommuner i Sverige, vilket ändå är de flesta, som har både stad och landsbygd. Och där det krävs liksom en enorm normbrytande insats för att planarbetet ska inbegripa även landsbygden och inte bara stan. Och att det är dessutom så att det är svårt att få lån för bostadsbyggande utanför. Kommunerna vill helst inte att man bygger någonting utanför centrum, därför att då får de problem med skolskjutsar och med lokaltrafik och med annan service och med äldrevård. Och gatlysen och allt vad det är. Alltså så här, om kommunernas planmänniskor får bestämma, så vill de allra helst att man bygger i anslutning till en centralort. Därför då blir det bra och lämpligt. Mm. Så att, liksom...
Fast alltså, där vill jag bara så invända lite att de flesta som bygger, även människor som tänker nu ska jag flytta ut på landet, eller jag bor redan på landet och vill bo kvar, men nu vill jag bygga en villa liksom. Mm. Så tror jag att det övervägande delen håller sig i närheten av en befintlig by eller samhälle eller liksom centralort. Och det är inte för att det är svårt att få lån om du vill bygga en mil in i skogen.
Jo,
är det så?
Jo, det är det också.
Är det jättemånga som vill det?
Ja, så ska du bygga en villa själv till exempel, då är det betydligt mycket lättare att få lån från banken.
Ja, det förstår jag. Men hur många är det? Hur många är det som vill det? Som har svårt att få lån? Sen är det väl okej om även om det bara skulle vara 10 personer.
Men det är ju hönan eller ägget, därför att anledningen till att folk inte vill det är ju också därför att då går du verkligen mot strömmen och då bygger du ditt hus på en plats där villan, när den är byggd, antagligen är värd mindre än vad den kostar att bygga. Därför att det finns ingen skola där, därför att det finns inga gatlysen där, det är dålig liksom, infrastruktur. Och det
kan ju faktiskt gälla alltså på det sättet. För om vi går till punkt 44 direkt här, för att det hänger ihop med det här, så står det att regeringen utreder om långivning till boende i landsbygderna underlättas genom införande av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter i landsbygderna. För det här du pratar om, att bygga ett nytt hus. Ja. Även om jag bygger det mitt i Ånge centrum, så kommer förmodligen värdet på huset att vara lägre än byggkostnaden om jag vill sälja det. Så det här, alltså,
och då får du inte lån.
Nej. Så därför är väl det en...
Jag skulle säga att det är en ganska bra grej.
Bra grej, ja. Absolut. Och jag som sagt vänder mig inte emot lånet som så, men... Jag ville bara förtydliga att de flesta nog ändå vill bo där det redan bor folk och där det finns ganska nära den befintliga skolan. Men att det inte räcker För nej, huset blir för lite värt ändå.
Ja, exakt. Men, jag menar, men vi pratar ju också om att en annan värld är möjlig. Liksom, så att jag menar, det är ganska svårt att veta i såna här diskussioner, tycker jag. Alltså, och vara helt spiksäker på vad människor egentligen vill. Och, eller om de bara vill saker inom ramen för det möjliga, så att säga. Precis. Och här skulle jag nog ändå säga att att människor anpassar sin egen vilja efter det som är möjligt.
Så är det nog. Ja. Jag vill tillägga på den här punkten en så här högerfavoritfråga. Att regeringen säkerställer att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får avsiktsedd effekt.
Precis, för här har du ju två punkter egentligen.
Det handlar ju om ett mer ändamålsenligt strandskydd. Den andra punkten då?
Ja, den handlar ju om sådana här så kallade utpekade riksintressen. Mm. Och det här är ju högerns egentligen enda konkreta förslag för landsbygdsutveckling. Det är de här två punkterna. Mm. Och det här är ju också helt uppenbart att det här är liksom... Jag tror inte att det här slutbetänkandet hade inte ens kommit i mål om inte Moderaterna hade fått in 41 och 42, punkt 41 och 42, eller Centerpartiet eller Liberalerna. KD vet jag inte ens om de har tyckt någonting. Men det här är ju såna här älsklingsgrejer. Därför att man lever med en föreställning bland de borgerliga partierna att om man bara avreglerade lagstiftningen och regelverket för byggande i Sverige, om man bara liksom släppte loss alla sjötomter i hela Arjeplogs kommun, så kommer den kreativa klassen att flytta dit i hundratusentals och bygga hus, och hela problemet är löst. Och riksintressen, jävligt jobbig grej. Det sätter upp regler till exempel för vad man får göra med gamla hus eller ej, och hur man ska bete sig i anslutning till historiskt känsliga miljöer eller till naturmiljöer. Och det vill man ju inte heller. Det tycker man ju också är liksom ett Centerpartisterna och LRF, de tycker att det här är en inskränkning av äganderätten. Och Moderaterna har den här otroligt verklighetsfrämmande idén om att bara man luckrar upp riksintressen och strandskydd, så kommer landsbygdens problem att vara lösta, därför att människor kommer strömma ut och bygga jättefina, jättedyra hus vid
får
olika strandlägen.
Här?
Ja, jättegärna.
Så vill jag säga att båda de här punkterna, det handlar ju alltså inte om att släppa det här fritt helt och hållet, utan det handlar helt enkelt om att man ska ta olika hänsyn i olika delar av landet. Mm. Om man tycker att det är trångt i Stockholms skärgård, så betyder det inte att man ändrar strandskyddet där. Men om någon faktiskt, vilket ju faktiskt händer, att människor vill bygga en stuga
vid en sjö
i Arjeplog, ja, eller vid kusten för den delen, Norrbottens kusten, ja, som faktiskt inte inkräktar på någonting eller, nej, någon överhuvudtaget, så får de inte på grund av strandskyddet. Ja. Jag tror att det är inte jättemånga som berörs. Jag tror inte att det här är lösningen på ett problem, men jag tycker verkligen inte att förslagen är bra, men jag tror inte att det är de som kommer att få liksom Norrland att välta av inflyttare liksom, som vill bygga hus.
Tack för det, då är vi helt överens egentligen, därför att jag kan också tänka mig att man luckrar upp strandskyddet. Jag tror att
ja, men det är väl helt idiotiskt alltså, om jag vill bygga vid
och sjöar som det redan är bebyggt runt till exempel. Jag tror inte man liksom ska gå ut i skogen och få bygga vid vilken liksom vildmarkssjö som helst givetvis, men om det redan har skett ingrepp där, om det redan finns en infrastruktur till exempel, då kan man väl släppa på strandskyddet så det får byggas mer hus.
Om du vill bygga ett hus på din pappas tomt liksom.
Jag kan tycka att det är helt okej, men det som jag vänder mig mot är den här extremt verklighetsfrånvända och naiva övertron på att det är det som ska lösa alla problem. Och som man ständigt får höra, alltså jag som är ute i så mycket debatter, det är liksom två saker som jag får höra om och om igen, och det är så här: bredband och slopat strandskydd. Och sen så tror de att saken är biff. Och så tror de så här att de har... nu har jag listat ut det. Jag står här i den här panelen med min lilla slipsnål här. Och jag har minsann lösningen på det här.
Ja, brukar de inte ta upp gårdsförsäljning också?
Nej, det har blåst över lite grann med gårdsförsäljning. Jag vet inte. Men det var ju på tapeten ett tag. Men det är inte med punkt.
Nej, det är inte det. Vi släpper den.
Den kompromissades bort antagligen.
Ja. Mm. Nästa område.
Ja.
Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Väldigt brett område som innehåller då endast 7 punkter.
Ja, det är lite konstigt också. Mm. Men det finns ju en viktig punkt här, och det är ju att det är ju punkt 46 där regeringen avvisar i beredningen av postlagsutredningens betänkande de förslag som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna. Och det är ju så här ganska, det är klarspråk. Och det ställer sig det ju uppenbarligen den här kommittén bakom, fastän det står att det är regeringen som avvisar.
Mm.
Annars skulle det inte finnas.
Ja, fast det är ju en regeringens utredning. Det är, alltså, det är en statlig utredning beställd av regeringen. Jag vet inte om det är därför.
Det är en statlig utredning beställd av regeringen, utförd av en centerpartistisk politiker som då, konstigt nog, fast en centern i Landsbygdspartiet, har kommit med en rad förslag som skulle fullkomligt kollapsa utbärning av brev och paket i svensk landsbygd.
Hur som helst, så det finns ju fler skrivningar om det här utredningen, och det är ju skrivningar som kommittén är överens om.
Ja.
Det vill säga, man ska stoppa mer eller mindre planerad försämring av postservice i landsbygderna.
Mm.
Så det innebär ingen innovation på något sätt eller någonting nytt, utan man stoppar helt enkelt en försämring.
Ja.
Mm. För att säkerställa postutdelning på landet.
Det är ju faktiskt en ganska bra förutsättning.
Den är också ganska självklar.
Ja. Punkt 47 är ju också intressant, och det är ju ett problem för landsbygdsföretag, är ju att det inte finns någon kontanthantering. Så att om du till exempel bedriver en verksamhet och du har fått in en dagskassa på 12 000 kronor, så har du ingenstans att göra av dessa kontanter. Det finns inte en bank inom 40 mils radie som vill ta emot de där pengarna. Och då står du där med de där pengarna. Så därför finns det liksom då en idé om att man ska tvinga banker att hantera kontanter igen.
Mm.
Och det tror jag också är en ganska bra idé. Vad var punkt 48? Jo, det är ju intressant. Regeringen lägger fram förslag med syfte att anpassa det kommunala utjämningssystemet till ändrade förutsättningar samt gör en översyn av statsbidragen till kommunerna. Det känns, alltså det där är ju en jättepunkt, och som ligger under kommersiell service, välfärdstjänster och kultur.
Det är otroligt märkligt, men jag tror att det är så här, eftersom välfärdstjänster i väldigt hög grad hanteras av kommuner och landsting, eller nästan i stort sett bara av kommuner och landsting, och det här är en statlig utredning, så är det här, alltså det är väl ett av de få verktyg som regeringen, staten har för att faktiskt förändra saker i kommuner, alltså som ligger under kommuner och landsting, nämligen genom statliga bidrag.
Ska vi bara kort repetera?
Och det här kan vi då bara säga, att den här översynen av statsbidragen till kommunerna, att förslaget innehåller, vilket inte står här, handlar ju om att man ska ändra bidragen från att ge liksom riktade bidrag som kommunerna får söka. Till exempel, nu kan ni söka, nu finns det så här många miljoner för kommunerna att söka för särskilt stöd till barn i skolan. Liksom. Ja. Och det är öronmärkta pengar, och det är ett ganska krångligt ansökningsförfarande som kräver ganska stor kunskap och resurser hos kommuner, vilket gör att många väldigt små kommuner inte ens söker de här bidragen fastän de behöver dem. Och det här förslaget innebär då att man tänker ändra de här riktade statsbidragen och dela ut generella bidrag till kommunerna.
Mm.
Här får ni en klump, ni får använda den där ni tycker att det passar bäst.
Och det är ju en fortsättning egentligen på det, alltså på den resa som skatteutjämningssystemet har gjort egentligen, från att ha varit från början riktade bidrag till att bli mer generella. Jag kan ju också sakna, det här sätter ju liksom fokus också på vad jag saknar i hela den här utredningen, är ju en större analys av skatteutjämningssystemet, som är kanske absolut bästa verktyg vi har för att utjämna skillnader i landet, och som inte används. Därför att som det nu är idag, så utjämnar ju skatteutjämningssystemet egentligen bara för tre saker. Det är vård, det är skola och det är omsorg. Men jag tycker ju att skatteutjämningssystemet skulle kunna gripa över fler saker. Alltså om vi nu tänker oss liksom att vi ska ha ett välfärdsland, och jag tycker att, nu bara så här, jättekort formulerar jag min dröm regionalpolitik här, men jag skulle väl kunna, alltså jag tycker ju att man borde sätta sig ner parlamentariskt, så bestämmer man sig att de här sakerna ska alla medborgare, var de än bor, ha tillgång till, inom rimliga gränser. Och det är statens uppgift att se till att det blir så. Mm. Och nu är de sakerna då vård, skola, omsorg. Där ska ingen medborgare, oavsett var den bor någonstans i landet, ska vara utan de här kvaliteterna. Och så skickas det då runt pengar i landet därför att, för att utjämna för skatteintag i olika kommuner. Men jag tycker till exempel att kultur borde adderas till det. Kultur och fritid borde också adderas till det som då kompenseras för skatteutjämningssystemet. Det, vi kan lägga på fler saker också. Mm. Men till exempel tillgång till kultur borde vara en sån punkt som, man, som skatteutjämningssystemet också liksom utjämnar för.
Då är frågan, för det vet inte jag. Om man nu tänker att man ska dela ut ett generellt statsbidrag till kommunerna och man har en fungerande vård och omsorg men däremot skulle vilja satsa mer på kulturen. Mm. Kan man då göra det? Hur begränsade kommer de här? Det vet vi inte. Men det finns ju en viss möjlighet, inte att det kommer att ingå i garantier för medborgarna, men att kommunerna kan använda de här pengarna, vilket, och det tycker jag ändå är väldigt, väldigt bra, att kommunerna får en summa som de själv lägger där de själv behöver det, eftersom just i de här väldigt små kommunerna så ser behoven extremt olika ut.
Ja. Men här är i alla fall en punkt, den här punkten är ju formulerad på ett sätt så här, regeringen lägger fram förslag med syfte att anpassa det kommunala utjämningssystemet. Då skulle jag vilja skicka med till regeringen, som ju givetvis lyssnar på Norrlandspodden, att kanske då försöka titta lite bredare på det här och vad man skulle kunna göra med det kommunala skatteutjämningssystemet, helt enkelt för att utjämna fler saker än bara vård, skola och omsorg.
Mm. Som sagt, skatteutjämningssystemet är ju jätteintressant ur ett glesbygdsperspektiv, men det har väldigt liten plats i den här utredningen.
Väldigt,
så vi lämnar det nu.
Nästan minimal.
Vi lämnar det nu.
Obefintligt.
Nu kommer vi till en punkt. Statens närvaro på landet. Och där kan vi väl säga att det är viktigt. Alltså det är viktigt med statlig närvaro. Alltså det finns ju olika sätt statlig närvaro. Men för att medborgarna ska känna sig som en del av det här sammanhållna Sverige. Mm. Att man inte känner att alla beslut och allting händer och fattas i Stockholm. Och det här kan då se ut på olika sätt. Vi har ju redan tagit upp det här med den här utflyttningen av statliga myndigheter. Men det finns ett par andra förslag. Till exempel då punkt 52. Mm. Att Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av lokalkontor på ett 100-tal orter avbryts till dess att konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats. Det tror jag åtminstone på kort sikt, för det här vet vi inte heller hur länge man kommer att bromsa det här, ändå kan ha betydelse för många små orter.
Klart,
att man får ha kvar Arbetsförmedlingen ett par år. Sen har jag väldigt många åsikter om Arbetsförmedlingens vara eller icke vara överhuvudtaget.
Men, inte det?
Men om vi nu har en Arbetsförmedling är det jättebra att de finns kvar på de här orterna. Punkt 53. Regeringen ställer konkreta tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott.
Mm.
Och det är faktiskt en ganska intressant sak med tanke på att det finns milsvida områden i Norrlands inland där det inte finns några poliser, där de inte ens kommer om du ringer om ett mord i princip.
Nej. Och där det inte heller sker så många brott.
Nej, det vet vi också, att det sker inte så många brott och folk känner sig trots frånvaron av polis ganska trygga. Men jag tror ändå att det kan vara viktigt för att inte känna sig övergiven att veta att om det kommer en dåre och börjar meja ner folk här, så kommer polisen att vara på plats inom någon form av rimlig tid. Tror jag ändå kan öka kanske inte trygghetskänslan, men förtroendet för staten eller för liksom samhälle, alltså stärka samhällskontraktet. För jag tror inte folk går omkring och är rädda att någon bara plötsligt ska gå och skjuta ner folk i obygden sådär. Men det stärker det här samhällskontraktet. Så det tycker jag är bra. Jag tycker att det är dåligt, vilket ju, eftersom polisen är statens, så kan de säga så här. De kan inte säga, eller det finns ju ingen motsvarande för ambulanser till exempel. Nej. Det bestämmer landstingen själva, så är
Exakt.
Det. Varje landsting kan själv, eller region då, kan själv bestämma en maxtid för ambulansen. Men det finns ingen lagstiftning eller reglering från staten. Så att Sen och, är det ju... och det tror jag faktiskt också, att prova på återigen det här att jag tror att den här utredningen, hur bra eller liksom dålig den än är, så tror jag att det är så mycket som fattas som är de här delarna som på riktigt skulle stärka samhällskontraktet och känslan av att inte vara övergiven av staten. Och det handlar ju om vård, skola och omsorg.
Mm.
Alltså att man vill ha tillgång till en vårdcentral eller en förlossningsklinik eller vad det nu är inom rimligt avstånd. Man vill att ens barn ska kunna gå i en skola utan att skickas liksom 7 mil bort. Och,
men ansvaret för det har staten lämnat över på landsting och kommuner.
Men de sakerna ligger ju landsbygdsborna närmare, och därför är jag liksom tveksam till om den här utredningen har någon effekt för det som jag också tror att man vill uppnå. Och det Stefan Löfven nu vill uppnå med att lägga fram det här. Och nu tänker vi på er på landsbygden. Därför att för liksom enskilda individer på landsbygden så är det här väldigt svårt att ta de här förslagen och konkretisera hur påverkar de min vardag. Inte alls, skulle jag säga, i de flesta fall här.
Nej, ska också säga så att det är inte Löfvens initiativ, nej, den här utredningen, nej, utan det är Vänsterpartiet.
Men han har börjat prata om landsbygd.
Han har verkligen gjort det, han har verkligen spottat upp sig på den punkten. Så är det. Jag kan också... Det finns en väldigt bra blogg som drivs av Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping, som heter Verticals eller Verticals, och där har hon bland annat tittat på tillgången på poliser och jämfört det med tillgången på systembolagsanställda, och då är det ju så att alla kommuner i hela Sverige har ju minst 4 eller 5 systembolagsanställda. Medan på många håll så finns det inte en enda anställd polis. Så att det finns ett större det finns ett större nätverk av systembolag och systembolagsanställda än vad det finns polisstationer och polismän. Mm.
Och jag tror också att det för väldigt många på glesbygden är viktigare.
Det kan vara viktigare. Men där kan man ju också se hur politiken... Alltså jag tycker att det roliga med det finns ju en logisk förklaring till att det är så. Och det är ju att vi har ett systembolagsmonopol i Sverige. Och för att vi ska få ha det monopolet så måste ju också monopolet se till att alla får tillgång till det. Men vi har ju också ett våldsmonopol. Alltså polisen har ju liksom monopol på att lösa brott och på att få använda våld. Och då skulle man ju kunna tänka sig att det skulle finnas poliser överallt också då. Som ett självändamål. Alltså samma självändamål som gäller Systembolaget borde ju också gälla poliskåren.
Det är ju ganska skevt det här. Alltså det är skevt utifrån att Systembolaget är monopol och alla ska ha tillgång till det, men apoteket är det inte.
Nej visst. Det sätter verkligen fingret på också så här, vad som går att... Nu finns det ju krafter som vill avreglera Systembolaget och se till att det säljs på ICA och sådär. Men om någonting avregleras och man river samhällskontraktet och säger att det är upp till marknaden att lösa det, så är det ju så att det har ju verkligen historien visat. Det gynnar storstäderna och missgynnar landsbygden. Och det är tack vare att vi har ett systembolagsmonopol som man kan köpa Beaujolais Nouveau i Vilhelmina på släppdatum, om man nu tycker att det är roligt. Men och det skulle inte finnas om det vore en avreglerad marknad. Men polisen är ju inte avreglerad, så där finns det, vet jag inte riktigt vad hindret är. Hur som helst så är väl det där är ju också ganska tajta skrivningar som man får intryck av att alla partier verkligen har ställt sig bakom.
Som är väldigt, väldigt tydliga.
Ja.
Till skillnad från jättemånga luddiga skrivningar här.
Verkligen. Vad har vi sen då? Sen har vi det här med de 10 000 tjänsterna.
Som vi
det har
tagit
vi liksom
upp.
Pratat om. En anslutande punkt till den, punkt 59, som jag tycker också är bra och som är en ganska sådär tydlig skrivning. När en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.
Tydligt, bra och genomförbart.
Ja, absolut.
På alla
verkligen.
Nivåer. Liksom. Mm.
Vad har vi sen då? Punkt 66 hade vi markerat. Vad var det där då?
Nu är vi inne på styrning och organisering av landsbygdspolitiken.
Just det. Och där finns det en väldigt massa luddiga punkter.
Men alltså det här handlar helt enkelt om att man ska inrätta i varje län en landsbygdsdelegation. Och det handlar ju om så att säga samordning mellan Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Universitet, Högskolor och ja, andra myndigheter, organisationer och sammanslutningar kan ingå om landsbygdsdelegationerna finner det lämpligt. Och de här har då i uppgift att samordna de statliga myndigheternas verksamhet inom landsbygdspolitiken. Den är inte heller något som liksom gemene man kommer att märka av, men det handlar väl om att den högra handen ska veta vad den vänstra gör.
Ja,
så man kan samordna olika insatser från olika
myndigheter. Och jag kan också tänka mig att det skulle kunna innebära det som man pratar om, till exempel som en så här landsbygdssäkring. Och det finns det inte ett konkret förslag på egentligen i... Det är ju ingen av de här 75 förslagen som pekar åt det hållet, men däremot så finns det sådana skrivningar i själva slutbetänkandet om att man hela tiden ska beakta konsekvenser för landsbygden när man
fattar... Och alla myndigheter ska göra det överallt.
Fattar politiska beslut. Och det är ju en superviktig grej, för där kan man ju säga liksom, till exempel den här apoteksreformen, den hade nog inte kunnat genomföras på det sättet som den genomfördes om det beslutet hade varit landsbygdssäkrat. Därför att då hade man också kunnat förutse vilka konsekvenserna skulle bli av det där beslutet. Liksom.
Det här blir ju också byråkratiskt. Alltså, om man tittar, alltså, vi tar en jämförelsepunkt. Att man säger att alla lagar, alla myndigheter, alla ska alltid ta hänsyn till barnkonventionen. Eller liksom barns bästa när man stiftar en lag eller fattar nya beslut. Och sådär. Så att det här... Ungefär samma princip.
Ja, det är väl kanon. Men den skrivningen är ju inte särskilt tydlig. Så det vet man ju inte ens om
det kommer precis. Bli så. Den finns med i brödtexten.
Ja, precis.
Snarare. Jag har bara markerat en enda sista punkt här.
Mm.
Så vi hoppar till det. Det är då ett område som man kallar då för civilsamhället. Punkt 71. Regeringen förstärker bidraget till studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden. Syftet med förstärkningen är att främja det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen, i synnerhet för att unga personer samt personer med invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och förmåga att delta i lokal samhällsutveckling. Jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ge samma möjligheter att vara aktiva medborgare ska särskilt beaktas. Det är inte så mycket att säga. Man helt enkelt, man ger mer pengar till studieförbund i glesbygd.
Ja, det är också den enda skrivningen som nämner invandrarbakgrund och jämställdhet mellan män och kvinnor. Ja. Annars är
det överlämnar man åt civilsamhället.
Ja, det, så kan man tolka
det. Och ge dem lite pengar.
Däremot så har ju den här kommittén gjort ett särskilt uttalande om vikten att försöka liksom jobba för att nyanlända stannar kvar på de här orterna som de först anländer till. Så att det är någonting som kommittén har liksom oroat sig över, därför att det som hände 2015 var ju att det kom oerhört många nyanlända ut i liksom svenska krisorter. Men nu är de på väg därifrån. Det är väldigt hög hastighet av olika skäl. Trots att de på sikt verkligen kommer behövas där.
Mm.
Och det har ju liksom den här kommittén uttalat sig om. Men det finns inget sånt förslag som liksom...
Nej, men det är ju också så här. Du kan ju inte tvinga människor att bo på en viss plats. Liksom. Så då måste man hitta andra sätt att skapa förutsättningar och vilja hos personer att bo kvar i glesbygd.
Ja, och det är ju egentligen samma premisser som gäller för en infödd svensk.
Ja, men precis. Liksom, man kan ju inte tvinga folk att flytta på sig. Eller det kanske man kan, men vi vill inte ha det så.
Nej, det är ju liksom en ganska dum...
Det är ju så också. Oavsett insatser och sådär, så till syvende och sist så är ju liksom varje människas... eget val att bo på en ort eller att inte bo på en ort. Där har jag tänkt också, precis som att de här förslagen, jag tror inte att det är jättemycket i dem som kommer att, alltså jag tror inte att det här kommer att påverka att vi kommer att se en jätteutflyttning till landsbygden eller att oj vad jättemånga som kommer stanna kvar. Det är väl mer, alltså möjligen att det finns idéer här som kan upprätthålla det som är kvar liksom av
Lite så, av landsbygden. Lite rättviseperspektiv och lite, ja, men alltså jag skulle ju, jag menar, herregud, om man hade fått göra den här utredningen själv. Alltså jag tycker att man borde göra liksom, alltså mycket mer offensiva förslag som inte bara handlar om att stimulera landsbygden, utan att alltså bromsa urbaniseringen. Alltså inte bara göra det lättare för landsbygden, utan faktiskt göra det svårare för storstäderna. Ja. Det skulle ju ha varit en offensiv och bra politik.
Det skulle ha varit en offensiv och intressant utredning, men det skulle ha blivit väldigt problematiskt att genomföra rent politiskt.
Så
att,
exakt.
Men vad jag konstaterar ändå, det är väl det som är lite tråkigt med den här utredningen, att det är så... Att den är urvattnad, att det är liksom, man ser ju, det är massa kompromisser hela vägen, gör ju också att den ramlar ner mellan stolen. Det blir inte så mycket debatt, det skrivs inte så mycket i tidningarna. Hade man tagit fram den utredningen du talar om, så hade man kanske i alla fall fått en het debatt om landsbygden och behoven som hade kunnat leda
den
till.
Den får vi stå för istället. Jag tycker också så här, min huvudinvändning mot hela den här, för det kom ju dessutom ett betänkande förra året som på något sätt var en slags grundläggande analys och som innehöll statistik och faktabitar och sånt där, som liksom var som ett underlag för slutbetänkandet, kan man säga. Och i båda de här ändå ganska stora textsjoken så saknar jag ett resonemang som problematiserar marknadens kontra det offentligas roll i samhällsutvecklingen och specifikt utvecklingen av landsbygderna. Och det här är ju min käpphäst, och jag tjatar alltid om detta, men jag måste få tjata om det en gång till.
Ja, men du kan tjata om det, och jag kommer fortfarande verkligen inte att vara helt enig med dig.
Nej, och det behöver du inte vara, men jag måste ändå bara säga att det hade kanske ändå varit bra om man hade adresserat det faktum att vi i Sverige har lämnat över på marknadskrafterna att sköta ganska mycket av det som medborgarna behöver, men att marknadskrafterna helst vill sköta om det som storstadsborna behöver, därför att det är mer lukrativt och det är enklare att göra. Och det är mycket dyrare och mindre lönsamt, kanske till och med olönsamt, att sköta om sånt som medborgarna behöver, både då välfärdstjänster och också kommersiell service på landsbygderna. Och på sätt och vis så tar ju det här slutbetänkandet i det problemet, i och med att de försöker kompensera för det som marknaden inte vill utföra. Det är därför vi till exempel inte behöver en bredbandspolitik för Jönköpings innerstad. Därför att där finns det en mängd privata aktörer som gör det där alldeles på eget initiativ.
Därför att de tjänar på det.
Ja. Och därför så behöver vi inte ha den debatten. Och det där ligger på något sätt implicit. Men jag skulle ju verkligen önska att vi hade en samhällsdebatt om detta. Därför att det på något sätt så otroligt tydligt sätter fingret på liksom de grundläggande ojämlikheterna mellan stad och land. Och det grundläggande problemet är: vi vill att marknaden ska lösa så mycket som möjligt och att politiken ska lösa så lite som möjligt. Och jag kan vara fin med det. Men då måste vi också prata om att marknaden inte vill lösa problem på vissa ställen i landet.
Då vill jag bara säga så här då. Jag tycker att marknaden ska sköta så mycket som möjligt. Politiken ska lägga sig i så lite som möjligt. Men det politiken ska lägga sig i att göra är ju att säkerställa vissa grundläggande saker.
Ja.
Rättssamhället, rättssystemet, det vill säga där ingår polisen, också skola, vård och omsorg.
Ja.
Och där tycker jag också att det ingår tillgång till apotek.
Men
så att självklart, för att det, och infrastruktur.
Mm.
Alltså vägar och järnvägar, det är verkligen upp till staten.
Och bredband.
Ja. Och det var där, men varför jag sa vägar och järnvägar är för att det finns ju så ingenting i den här utredningen om det.
Eller, men du tycker att man borde liksom avbolagisera SJ och göra om den verksamheten till någon typ av samhällstjänst då?
Nej, inte riktigt så. Jag talar nog mer om järnvägsunderhåll och byggande av infrastruktur och sådär. Där det nu verkar ändå vara saker på gång. Mm. Att Trafikverket ska ta ett större ansvar för underhåll och sådär än vad man hittills har gjort och så. Vi behöver inte snöa in på det nu, men det tycker jag är bra.
Ja.
Jag säger inte heller att jag tycker att vi ska liksom återförstatliga apoteken, men att det bör finnas någon form av att man ändå från statens sida bör, precis som att man kan garantera bredband nu till folk längst ut i glesbygden, införa någon form av garanti för människor då som inte nås av marknaden av olika skäl.
Ja.
Och det marknaden erbjuder. Mm. Ja.
Men om man gillar marknaden så mycket som du gör då?
Gillar och gillar. Jag tror att det är liksom det enda på sikt fungerande systemet.
Och du gillar det som marknaden ger människor och så. Tycker du inte då att det blir någon slags demokratiproblem att marknaden inte vill ge de hovorna till...
Nej, men marknaden är ju inte god eller ond liksom. Marknaden är marknaden.
Okej.
Det är ju inte en person med en själ liksom.
Nej. Ska vi
försöka runda av här och sätta... Ja, vi har gått igenom utredningen.
Ja, det har vi gjort. Mm. Och jag vill bara säga, en svaghet till är förstås att den inte tar itu med skattesystemet. Skatteutjämningssystemet pratade vi om för en stund sedan. Och det skulle den kunna alltså problematisera och ta in mycket mer.
Om skatter.
Men... skattesystemet och det faktum att vi har samma skattesystem i hela landet, vilket då gynnar vissa delar av landet och missgynnar andra, det problematiserar man inte heller, utan där är den här otroligt stelbenta idén om Sverige som en enhetsstat och som ska funka exakt likadant överallt.
Det är ju det den inte gör. Det är ju det här, alltså skattesystemet som vi har nu motarbetar ju det.
Ja.
Alltså om vi nu ska vara rent krassa.
Ja.
Det ska se likadant ut, det ska vara rättvis. Ändå så är det ju de väldigt små inlandskommunerna med högst skatter som har sämst samhällsservice.
Ja. Och de inlandskommunerna kan ironiskt nog också vara mer produktiva än rika storstadskommuner.
Absolut, men det här har vi ju pratat väldigt mycket om.
Ja, men det förtjänar att sägas igen. Och i det här sammanhanget så blir ju det verkligen en uppenbar brist. Liksom.
Ja, ja.
Och om man tänker på det så här, skattesystemet, skatteutjämningssystemet, diskussionen om liksom hur vi organiserar vårt samhälle och vilken roll marknaden ska ha kontra det offentliga. Där ligger ju hela den dimensionen där man attackerar de underliggande problemen bakom obalansen. Och där går man inte in, utan man går in och tittar på konsekvenserna av obalansen och ser om man kan kompensera lite för det. Mm. Och det är det som den här utredningen gör. Mm. Och det gör den väl rätt.
Man går inte till roten med problemet, säga. Nej, och det där är jag benägen att hålla med, att det är väldigt mycket som inte finns med i den här utredningen. Mm. Som verkligen borde ha nämnts i varje fall. Eller tagits upp till diskussion.
Okej. Okay. Ja, alltså, om man har lyssnat på hela det här. Då kan man
ett hardcore fan.
Då kan man skriva till oss och så kan vi skicka en present. nästan. Eller också kan man ge oss en procent genom att gå in på patreon.com/Norrlandspodden. Jag börjar sluddra för att prata för mycket.
Precis, patreon.com. Då kan man avsätta några kronor för varje avsnitt av Norrlandspodden som publiceras. Man behöver inte vara rädd för att vi publicerar för mycket, för det går att sätta en övre gräns hur mycket man är beredd att bli av med per månad.
Mm.
Så säg att du vill ge 50 kronor per avsnitt med bara 100 kronor i månaden, så blir det 100 kronor i månaden även om det kommer 10 avsnitt av Norrlandspodden.
Ja.
Patreon.com/Norrlandspodden.
Vad bra att du inte sluddrar. Tack så mycket, Sofia.
Tack.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.